Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Dagar som skulle fyllas av glädje och skratt blev dagar av sorg och gråt. Besvikelsen var stor och frågorna var många. Hur kunde det bli så här? Det var de tankarna som snurrade i mig den där mellandagen som inföll för några år sedan. Efter den jul som inte bara blev god. Jag tog mig ut på en promenad och mötte ett äldre par på vägen som log och mötte mig med en hälsning. Jag fick höra de där två små orden som blivit hälsningsfrasen. De där årliga återkommande dagarna. När det är för sent för att säga god jul men för tidigt för gott nytt år. Mitt i mina tårar möttes jag den där dagen av orden god fortsättning. Jag vet inte vilken årstid det är när församlingen i Thessaloniki får det här brevet av Paulus. Men de befinner sig i en situation där de brottas med känslor och tankar. Vi befinner oss i mitten av det första århundradet. För ungefär ett år sedan var Paulus tillsammans med sina medarbetare Silas och Timoteus på sin andra missionsresa. Staden Thessalonike i Makedonien var en av städerna som de besökte och där de också grundade en församling. Nu ett gäng månader senare har Paulus nåtts av ryktet. Församlingen bär på oro och sorg. Kanske kan man kalla det de upplever för en existentiell kris. Frågan som gnager hos dem är, hur går det med de som avlider? Församlingen hade hört förkunnelsen om Jesu återkomst och de levde nu med förväntan att den skulle ske under deras livstid. De hoppades att snart skulle Jesus komma tillbaka och rädda den här världen en gång för alla. Men Jesus dröjde och det skapade en undran hos de troende i Thessalonike. Vad skulle hända med dem som hann dö före återkomsten? Skulle de missa Jesus? Så här lyder Paulus tröstande ord till församlingen. Jag läser in från första Thessalonikerbrevet, kapitel 4, vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Församlingen i Thessalonike, de sörjde på de dödas förlust. De var oroliga att deras trosyskon hade missat Jesus nu när de inte fick leva vid återkomsten. Men Paulus syfte med det här brevet är tydligt. Han vill trösta dem. Han vill stilla deras oro. Och han vill påminna dem om att de inte behöver sörja som de andra. De som saknar hopp. Paulus säger inte, sluta sörj, ryck upp er. Det som Paulus vill påminna dem om är att den kristna sorgen innehåller en betydande och avgörande ingrediens. Det som är utmärkande för den kristna gemenskapen är att den kännetecknas av hopp. Och vi har de senaste söndagarna pratat om att vi som församling vill kännetecknas av att vi älskar, vittnar, lyssnar. Och idag är temat en församling som hoppas. Så vad är då ett kristet hopp? Paulus skriver i vers 14. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Det kristna hoppet är ett hopp som är förankrat i Jesus Kristus. Det lilla ordet om som Paulus använder, det betyder faktiskt att allt står och faller med det som han nu säger. För om Jesus har dött och uppstått, då förändrar det allt. Om Jesus har dött och uppstått, då ska var och en som tror på honom inte gå under, utan ha ett evigt liv. Om inte Kristus har uppstått, skriver Paulus i Korintierbrevet, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Så att Gud själv genom sin son Jesus kom till den här jorden, lät sig korsfästas och dö i vårt ställe för att sedan uppstå från döden och besegra den, det är det mest centrala i vår tro. Allt bygger på att det faktiskt är sant, vilket vi tror. Min bibelskolelärare sa en gång ett citat som fastnade hos mig. Det bästa ligger framför, men det viktigaste har redan hänt. Jesus och hans död och uppståndelse är grunden för vår tro och spelar faktiskt all roll för det kristna hoppet. Detta hopp är själens och församlingens ankare. Vidare i texten kan vi läsa att Herren kommer, att Herren stiger ner från himlen. När tänkte du sist på Jesu återkomst? Och vad tänker du när du hör det här? Att Jesus ska komma tillbaka till den här jorden är ett återkommande budskap i Bibeln. Och inte minst i första Thessalonikerbrevet, där Paulus tar upp det i varje kapitel. Han säger inte så mycket om hur och när det här kommer ske. Och det verkar heller inte vara det viktiga. Men det centrala är att han kommer. I Nya testamentet så är det tydligt att det kristna hoppet och Jesu återkomst hänger ihop. I första Korintherbrevet säger Paulus, gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Det förankrade hoppet i Jesus är alltså ett framtidshopp. Oavsett om du känner längtan, likgiltighet eller oro, så är Bibelns förkunnelse om Jesu återkomst aldrig tänkt att vara ett hot, utan ett hopp. Det är inte en dag att känna rädsla inför, utan en dag att längta till och vänta på. Och det är det här som är det trösterika hoppet som Paulus vill ska känneteckna församlingen. Men vad är egentligen då det hoppfulla med att Herren ska stiga ner från himlen? Ordet som används för att beskriva Herrens ankomst är parousia, som också betyder närvaro. Hoppet om återkomsten innebär alltså först och främst att Herren själv kommer nära. Gud sträcker ännu en gång ut sin hand till den här världen för att rädda den och för att rädda oss. Ibland ställer vi oss frågan varför Gud kan tillåta så mycket ondska i den här världen. Men sanningen är den att han inte tillåter det över tid. Jesus har redan besegrat ondskan, det viktigaste har redan hänt. Men samtidigt så lever vi i en trasig värld och vi hoppas och tror att det bästa fortfarande ligger framför. Vid Jesu återkomst, när Herren själv kommer med sin fulla närvaro, så kommer allt ställas till rätta igen. Gud kommer skapa en ny himmel och en ny jord. Den dagen kommer det varken finnas död, gråt, sorg eller plåga. Den dagen kommer Guds eviga rike slutgiltigt vara upprättat. Och det här är tröstande ord för en värld och en mänsklighet som på många sätt lider och är brusten och behöver bli hel. Hoppet om återkomsten är alltså hoppet om att få möta Herren som kommer oss nära. När Paulus i vers 17 säger att vi ska möta Herren, då använder han ett ord som är mycket vanligt under antiken. När det var dags för officiella möten med högt stående personer så skedde de här mottagningarna ofta utanför staden. Mötet var ett resultat av en aktiv handling då delegationen lämnade staden för att ta emot den anländande gästen som ofta var en kung eller kejsare. Vid Jesu återkomst, då är det vi som kommer att få gå den anländande kungen till mötes. Paulus säger, ännu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Den dag då Herren kommer får vi uppleva hans fulla närvaro. Och vi kommer få stå ansikte mot ansikte med den Gud som möter oss och ser på oss med den mest kärleksfulla blick vi någonsin har upplevt. Vi vet inte exakt vad himlen innebär. Men vi vet att Herrens närvaro är platsen för den. Herren själv är himmelriket. Framtidshoppet handlar om att vi kommer få möta Herren. Och sedan, som Paulus skriver här i vers 17, så ska vi alltid vara hos honom. Hoppet om återkomsten är också hoppet om återförening. De döda, de som är döda i Kristus ska uppstå först och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem. Döda och levande, alla troende genom alla tider kommer en dag att få stå tillsammans sida vid sida hos Herren själv. Det som i mänskligheten är skingrat och splittrat kommer bli samlat och helt den där dagen. Kanske har du också hört strofen att döden är det mest naturliga för en människa. Alla kommer att dö. I höstas så satt jag bredvid sjukhussängen och höll min då 92-åriga farfar i handen när han tog sina sista andetag. Och hur naturligt det än är för en 92-åring att dö, så grät jag oupphörligt i flera timmar. Snart skulle jag missa en person som för alltid skulle vara oersättlig för mig. Så därför grät jag och därför sörjde jag. Men då slog det mig att döden också på ett sätt är onaturlig. När Gud skapade människan så satte han inget bäst före datum på henne. Han skapade inte oss för en begränsad tid utan för en evighet med honom. Död var aldrig Guds tanke utan blev den yttersta konsekvensen av synden. Det är därför som Jesus behövde komma till den här jorden. För att rädda mänskligheten från död. Det finns alltså ett visst mått av onaturlighet i döden. Och därför är det rimligt att sörja när någon vi står nära dör. Vi är skapade för att leva i relation med Gud och med varandra. Och därför är döden alltid en förlust för oss människor. Det är en relation som bryts. Och det är det som har hänt i Thessalonike. De sörjer sina församlingsmedlemmars död. Och därför är det otroligt hoppfulla ord när Paulus skriver att en dag kommer de återigen att få stå tillsammans. Återförenade, sida vid sida. Trots Paulus förkunnelse om att det kristna hoppet är förankrat i dåtid och framtid, så är hans syfte att ge tröst till församlingens nutid. Hoppet har mer med livet än döden att göra. Det bästa ligger framför, det viktigaste har redan hänt. Och däremellan lever faktiskt vi, mellan påsken och återkomsten. Vi lever som i en dragkamp mellan de här tidsåldrarna. Och Romarbrevet 8 beskriver det som att skapelsen och mänskligheten fortfarande ropar och väntar på en fullständig befrielse. Därför finns det goda skäl att längta till dagen då Herren kommer med sin fulla närvaro. Men samtidigt behöver vi inte ha bråttom dit. För tiden ligger helt i Guds händer. Längtan efter en evighet är inte längtan efter död, utan efter Gud. Och om evigheten handlar om att vara hos Gud, så har himlen börjat redan här och nu. Det eviga livet börjar den dag du säger ditt ja till Jesus. För det är då du lär känna den kärleksfulla Gud som evigheten ska spenderas med. Några dagar efter Jesu död och uppståndelse så är två av hans lärjungar ute på en promenad i Israel. Precis som jag gick där i mellandagen för ett par år sedan och sörjde en jul som inte blev som jag hade tänkt, så har de här lärjungarna fått uppleva hur en högtid blev allt annat än vad de hade hoppats. De går där, sorgsna, uppgivna och uppskakade. Och de samtalar med varandra om vad som faktiskt hänt de senaste dagarna. De hade fått bevittna hur den mannen de under 3 års tid satt sin tillit till korsfästes, tog sina sista andetag och dog. Men medan de gick där på vägen så kom den uppståndne Jesus och slog följe med dem. Han som är hoppet personifierad gick de modlösa till mötes och vandrade med dem mitt i deras nutid. Hans närvaro vittnade om att döden inte hade haft det sista ordet. Jesus sa inte till lärjungarna, sluta sörj, ryck upp er. Men han tröstade dem genom att påminna dem om att det fanns en god fortsättning. Hoppet för vår nutid är att Jesus själv har slagit följe med oss. Hoppet är det kristna livets resesällskap och är aldrig längre bort än en armslängd. Om vi sträcker ut handen vid vår sida så kommer vi greppa Jesu hand. Han går precis bredvid oss. Det är lätt att vi blir förblindade, precis som Emmausvandrarna. Förblindade av sorg, uppgivenhet, rädsla, förtvivlan. Men när vi lyfter våran blick och ser vilket framtidshopp som han har kallat oss till, så kan vi också se i ögonvrån vem som faktiskt går precis intill. Hoppet är det som ger oss drivkraft och riktning. Hoppet transformerar och förvandlar våra liv. Det finns hopp för nutiden och därför längtar vi inte bara till dagen då Gud kommer tillbaka och ställer allt till rätta. Utan vi ber här och nu att Gud ska gripa in i vår värld. I våra situationer, i våra enskilda liv. Och vi har sett det genom historien, att Gud gång på gång har gripit in. Vi har fått se Guds rike här och nu. Vi sitter här inne med olika vittnesbörd om att Gud faktiskt har agerat och handlat i den här världen. Gud har mött oss i vår nutid. Det äldre paret mötte mig på vägen i min sorg och gav mig ord av hopp. Paulus mötte församlingen i Thessalonike i deras sorg och gav dem ord av tröst. Hans förkunnelse om återkomsten, återförening och evigheten med Herren själv var Paulus sätt att påminna dem om att det finns en god fortsättning. Och de här orden till församlingen i Thessalonika är ord till dig och mig. Vi vill att hoppet skulle få känneteckna Philadelphia. Hoppcentralen är namnet på en av våra diakonala verksamheter i församlingen. Men vi också kallade var och en att vara hoppcentraler där vi går fram. På våra jobb, på våra skolor, i vår familj, bland våra vänner. Det finns människor i vår omgivning som lever i hopplöshet. Och där får du och jag vara en central av hopp. Vi kan få vara de som ger vidare de där två små orden. Det finns en god fortsättning. Men samtidigt som vi kristna är bärare av hopp så kan vi alla ibland brottas med att känna dess motsats. Vi har alla dagar, stunder och perioder då vi vandrar på livets väg och känner hopplöshet. Hopplöshetens kännetecken är en tillvaro som stagnerar. Utan hopp skulle man aldrig få för sig att plantera ett frö i jorden. Man skulle aldrig bry sig om att vattna. Förtvivlan, tröstlöshet, uppgivenhet och missmod. Vi alla kan känna det ibland. Antingen över våra egna liv eller bara genom att vi sätter oss i soffan och slår på nyhetssändningen. Men en församling som kännetecknas av hopp är en församling som också bär varandra när det behövs. En vän sa till mig att när hon brottades med utbrändhet, mörker och kände allt annat än hopp så blev gudstjänsten platsen dit hon fick komma och låna hopp av andra. Det här att vi som församling träffas och firar gudstjänst, det här är en hoppcentral och en plats för oss alla där vi kan få låna hopp av varandra när det behövs. Och jag tycker att sångraden från musikalen Så som i himlen fångar det här väldigt väl. När jag inte orkar, då vet jag att du kommer orka för mig. När jag vill gråta, då vet jag att du kommer vara med mig. Och vi kan tillägga, när jag känner hopplöshet, då vet jag att församlingen kommer hoppas åt mig. Låt mig få avsluta med en bild. När min farfar var 92 år fick han släppa taget om ett liv för att träda in i ett annat. Jag grät och jag sörjde, men inte som de som saknar hopp. Det kristna hoppets paradox är att vi kan stå på kyrkogården, vid graven, med gråten i halsen för att vi sörjer och saknar och ändå sjunga: ja, må du leva. Om någon hör dig skulle de kanske tycka att du är verklighetsfrånvänd. Att du inte fattat att döden är slutet. Men sanningen är den att det kristna hoppet sträcker sig till en annan verklighet. En verklighet där vi tillsammans lever sida vid sida. Med troende genom alla tider. Ansikte mot ansikte med Jesus själv. Det kristna hoppet är mer än att säga vila i frid. Det är att säga ja, må du leva ut i evigheters evighet. Och det här, hörni, är den verkligt goda fortsättningen. Ett hopp som är förankrat i Jesus. Som leder till Jesus. Och ett hopp som slår följe med oss här och nu. Vi är kallade att ge vidare det hoppet till varandra och till den här världen. Till den dag då inget hopp mer krävs. Vi ber tillsammans. Jesus, tack att du kommer oss till mötes. Tack att hela vår tro hänger på att din seger över döden faktiskt redan har hänt. Tack att vi får stå på det, att vi får lita på det. Tack att vi får hålla hårt i din hand när vi går fram genom den här världen. Tack Herre för den framtid som du erbjuder oss. Tack för det framtidshopp vi får sätta vår tilltro till. Men tack att du inte bara är en Gud i dåtid och framtid utan här och nu. Och Gud, jag ber speciellt för dem som brottas med hopplöshet. Jag ber att de skulle få uppleva hur du går precis in till. Jag ber att de skulle få känna hur det här är en plats för samlingen där man kan låna hopp av någon annan i tider av svårigheter. Tack Gud att det finns en god fortsättning hos dig. Amen.